Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
Ja, här kommer ett radiokåseri. Det heter Min korta men ändock karriär som backhoppare i Friska viljor. Signerat Bo Westberggren. Egentligen börjar den här historien en generation tidigare, före mig. Pappa Gustav försökte sig i sin ungdom på backhoppning i Stora paradiset, som den största backen i Övik alltid har kallats. Ett enda dramatiskt backhopp blev det, vilken han helst hade avstått ifrån om inte grupptrycket från två kompisar hade varit så överväldigande stort. Kompisarna hoppade först. Bägge två föll, vilket inte gjorde pappa mindre nervös, där han stod på nedersta avsatsen i det höga hopptornet och gruvade sig. Just nervositeten inför debuthoppet i Stora var nog orsaken till att pappa inte tillräckligt kollat bindningen på ena sidan. Han la iväg, den släppte i överbacken. Skidan for iväg snett innan stupet. Åt andra hållet for pappa. Han hamnade uppe på en gran utanför underbacken. Hurade ut för stammen och blev sedan riven och illa tilltygad. Hjälpt så på det sättet hem på sparken. Till och med innanför långkalsongerna hittade man granbar. Någon backhoppare i Friska viljor blev aldrig min pappa efter den bravaden. Fly me to the moon med Gilbert Bécaud.
Poets often use many words to say a simple thing. It takes thought and time and rhyme to make a poem sing. With music and words I've been playing. For you I've written a song. To be sure that you'll know what I'm saying, I'll translate as I go along. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I love, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. I love you.
Min backkopparkarriär började in i köket uppifrån diskbänken på Villagatan 15 där vi bodde. Jag kan inte ha varit mer än 4-5 år gammal. Man ska veta att på den tiden 1930-1940-talet och framåt, då var friska viljors järva backhoppare stans hjältar, stans absoluta idoler för ung som gammal. Iförd pjäxor och med skidorna på stod jag på köksbänken alldeles för mig själv och ropade: klart i backen, kom igen, lattet av. Och sen hoppade jag oförskräckt ner från köksbänken med skidorna på, gång på gång, gång på gång. Köksbänken var 90 cm hög, så det ska ni veta, det small ordentligt i landningen. Hur familjen i övrigt och hur grannarna ovanpå stod ut med de smällarna, det fattar jag inte än idag. Så, små grodorna, med Mårten Lärka.
Små grodorna är lustiga att se. Små grodorna är lustiga att se. Ej svansar, ej svansar, ej öron hava det. Ej svansar, ej svansar, ej öron hava det. Kuakaka, kuakaka, kuakakakaka. Kuakaka, kuakaka, kuakakakaka. Små grodorna är lustiga att se. Små grodorna är lustiga att se. Ej svansar, ej svansar, ej öron har det. Ej svansar, ej svansar, ej öron har det. Kuakaka, kuakaka, kuakakakaka. Kuakaka, kuakaka, kuakakakaka.
Vi byggde knixar av trälådor och plankbitar i Samskolebacken, sluttningen bakom nuvarande Örnsköldsviks museum. Storpojkarna, källimportbolaget Nordin och adjunkt Luffan Hellstens äldste son Bertil var våra backhoppningslärare. Det lärde oss hur man skulle sitta i överbacken, hur man satsar på stupkanten och hur man skulle ta nedslaget i snyggaste norska telemarkstil. Tätt med ena foten lite längre fram före den andra. Vi, de blivande backhopparna, var Kurt Sundberg, Ola Selander, Buller Johansson, bröderna Björn, Göran och Staffan Näslund, Bertil Kusowski, Claes Fromber och jag. Och så förstås lillsyrran Gunilla. Det fanns en riktig hoppbacke också med uppbyggt trätorn, timrat stup och en utgrävd underbacke vid Samrealskolan, tätt in till Skyttegatan, där de äldre grabbarna i skolan hoppade. De hoppade där på lunchrasten, på kortrasterna och när skolan slutade för dagen. Trots att jag var på tok för ung, 7-8 år, så lockade den backen. Skulle jag våga? Till slut tog jag mod till mig och travade upp i hopptornet. Gruvade mig en stund, sen klart i backen, kom igen, lattet av. Det första hoppet kunde ha blivit mitt sista. Hamnade på rygg, skidorna i vädret, bröt den ena, tappade andan och blev hemburen till Villagatan 15 av två äldre grabbar, Pelle Schmidt och Lasse Holmberg. Under åren därefter fram till 11-12 års åldern hoppade jag nog av de flesta av familjens skidor, korta som långa. Det var bara pappas hickor och skidor som klarade sig. Skidor blev en stående julklapp till mig de där åren. Bindningarna utvecklades allt mer och en jul fick jag ett par skidor med kandaharbindningar på och dessutom med låg fästpunkt. Det var något alldeles extra. Min lilla syster Gunilla vart väl både avundsjuk och besviken. Så hon sa, Pappa, pappa, jag kan väl också som Bosse få ett par skidor med varbildningar. Come fly with me. Och Frank Sinatra.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just fly starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near, you may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near, you may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. You just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away.
Det var ett enormt intresse för backhoppning. När jag gick i 3-5 på Samarialskolan var det i min klass 15 grabbar. Utav dem höll 13 stycken på med backhoppning. Jag minns speciellt några idrottsdagar bakom skolan i Samskolebacken. Det var säkert 100 ungdomar där då som fick backinstruktioner av Friska Viljers då bästa hoppare, Diman Lindström, Nisse Lund, Evert och Kåre Karlsson, Aritz Holber och några till. Allt eftersom så fick jag bättre grejer. Jag fick riktiga trespåriga backskidor och jag hoppade längre och längre och var ganska ståsäker. Några sa till och med att jag hade snygg stil. Jag ville hoppa lika snyggt som Nisse Lund gjorde. Inte med så många armrörelser, utan snarare segla lugnt med utsträckta armar, liknande svävande fågelvingar. Mer och mer bestämde jag mig för att testa backrekordet i Samskolebacken. Det var kring 20 meter, men det skulle gå att hoppa längre. En dag, med mycket isigt före, la jag iväg. Redan tidigt över backen tyckte jag gick för fort. Men har man tagit fan i båten så får man med roden i land. Oförskräckt satsade jag som vanligt och fick en otrolig höjd. Vart nästan rädd. Nu gällde det att ta ner slaget. Jag såg underbacken försvinna under och bakom mig. Jag tog mark med en smäll på det isiga underlaget. Bägge bindningarna sprätte loss. Skidorna for åt varsitt håll. Jag kom ner på fötterna och för att hålla mig stående fick jag springa innan det tog stopp. Grabbarna som såg på trodde jag skulle slå ihjäl mig. 26 meter, nytt backrekord. Jag kom ju ner stående. Härligt, härligt. Men farligt, farligt. Björn Skifs. När jag var grabb fanns det hoppbackar, stora som små, överallt runt kring Örnsköldsvik. Det fanns i Gene, det fanns i Järvesby, Solandsbacken bortanför Vårby, i Bredbyn, i Husum, i Köpmanholmen och så naturligtvis på nära håll. Lillilla, Lilla, Mellanbacken och Stora Paradiset vid Haga utefter Varsberget i stan. Sedan hoppade jag bland annat i Polstjärnebacken, i Härnösand, i Bruksbacken och Halsta i Sollefteå. Jag har till och med tävlat i slalom, arrangerat i en uthuggning utefter Slotterberget, Västansjö, och samma dag deltagit i en improviserad backhoppning i en byggd backe ned mot sjön vid Huggsjöstugan, inte långt därifrån. Den legendariske FV-aren Axel Östrand var tävlingsledare. Han bodde på Fabriksgatan, granne med mig, och tillsammans med honom ingick i den dagens skidåkning att jag tur och retur skulle ta mig fram och tillbaka till Huggsjöstugan via Åsberget, Backsjöarna, Västernsjö och Slotterberget. Efter det dagsprogrammet i 13-årsåldern ramlade jag totalslut direkt i säng. Under vintern var det Friska Viljors serietävlingar som gällde. En kväll i veckan i Lillilla, Lilla och Mellanbacken. På långt håll när man kom åkande med backskidorna på sparken så såg man de väldigt välupplysta backarna mot skogen och berget. Det var en härlig syn och fullt med backhoppare var det där som skulle tävla indelade i olika årsklasser. Mina värsta konkurrenter var bland många Gunnar Hög från Valfridshem, Sune Lindahl från Domsjö och stadsgrabbarna Olle Spinken Näslund, Jon Erik och Rolf Stramber och Åke Fjällräven Nordin. En kväll var Hilmar Myra, mycket känd backhoppare från Kongsberg, där som instruktör. Han höjde stupet med en meter på mellanbacken. Mellanbacken tillät väl hopplängder runt kring 30-35 meter innan höjningen. Men oj, vilken höjd och vilket flyt det blev efteråt. Man fick passa sig för svackan så man inte hamnade nere på platten. Magic in the air med Ahmed Shavki. Feel the magic in the air.
Graduando. Es que Samar, a papá.
Den stenhårda backhoppargymnastiken under tidig höst i småskolans gymnastiksal utefter Lasarettsgatan där EFS ligger nu var början på backhopparsäsongen. Där svettades friska viljors alla backhoppare, juniorer tillsammans med namnkunnigare seniorer. Min idol Nisse Lund, självaste Diman Lindström, Åke Gidlöf, Gunnar Gidlund, Evert Karlsson, Rune Asplund, Kåre Karlsson, Bror Östman och andra. Sedan var det tidigt, om det gick efter första snön, utförsåkning i slalombacken i Ås för att bli ståsäker på skidorna. Efter fyra åk på en söndag utan lift och med trampning ända upp var man helt slut. Det var bara att åka hem och lägga sig. Så småningom etablerade jag mig som lovande junior och fick åka med FE-bussen till olika backtävlingar runt om. Köpmanholmen, Bruksbacken och Hallsta i Sollefteå. Polstjärnebacken i Härnösand, Kuben nere vid Sundsvall och flera andra. I det ingick också att friska viljor för varje säsong försåg mig med nya backskidor. Det var bara att hämta ut dem hos Axel Danielsson som jobbade på Splitgame-fabriken i Ås. Det betydde också att jag fick tävla i F-dressen som jag fick bekosta själv. Den var väldigt viktig för mig. Stolt drog jag på mig den mörkblåa F-tröjan med bred gul resår och bred gul halsvinkel. Ett fint FV-märke på bröstet. En mörkblå luva med brett gult uppvik och gult tofs på huvudet. Och ett par jättetajta mörkblåa skidbyxor. Instoppade i vita vristskydd som kantade backhopparpjäxorna. Det fullbordade tävlingsutstyrseln. Och så backskidorna naturligtvis. Kvällen innan tävling förberedde skidorna ner i pannrummet på Villagatan. Det vallades till bästa yta med shellack, eller ännu bättre med Tor Edmans polityr, så de blev eldröda på undersidan. Häftigt, trendigt och vackert att se för såväl domare som publik. Det var jätteviktigt med den där jämna, blanka skidytan. Det skulle ju gå maximalt lätt, för jag skulle ju hoppa längst. Bert Kempfert med Skyliner. We'll be right back. Det finns ett par backtävlingar som jag särskilt kommer ihåg. Det måste jag bara berätta om. En av mina bästa kompisar och också en av de argaste medtävlarna var Olle Spinken Näslund. Vi tävlade ofta mot varandra och vi var väl ungefärligt lika bra backhoppare om man tittar till resultaten över säsongen. Spinken jobbade på Storgatan hos Näslunds järnhandel som då även ägde Splitgamefabriken. Näslunds var på den tiden något av ett backcentrum i Örnsköldsvik. De flesta anställda där hade något med friska viljor att göra. Endera backhoppare eller tävlande i nordisk kombination som Bengt Eriksson eller längd Margit Åsberg och Axel Danielsson. Öknamnet Spinken fick Olle som en följd av att han jobbade där. Direktör Olle Näslund var en reslig, riktigt stor kar. Han kallades ibland för Stor-Olle. Min kompis Olle Näslund var inte lika stor, snarare liten och mager. Så för att få någon ordning och reda i företaget fick min Olle tillnamnet Spinken. På Näslunds järnhandel jobbade också Helge Cedervall. En äldre, snäll, ganska festlig figur med mycket idéer. Och det var just från Helge Cedervall som Spinken fick sin lysande idé. Varför använda fast paraffin under skidorna för att få jättebra glid när det blev dagsmeja och töjade på vår sidan? Helge sa, det måste väl bli jämnare och bättre yta om man använder sig av paraffinolja. Och paraffinolja kan du säkert köpa på Harjus. Sagt och gjort, Spinken köpte och smetade på paraffinolja under backskidorna. Han visade oss andra sina väloljade skidor när vi klev ur bussen innan tävlingen i Polstjärnebacken i Härnösand. Vi blev imponerade, vi andra som bara hade använt vanligt paraffin. Det var en härlig vårvintersöndag. Backen låg på solsidan och solen gassade. Alla förstod att det skulle bli jätteblött i spåret i överbacken. Arrangörerna hade granrisat en hel del för att undvika att det skulle bli vakuum under skidorna i blötan. Vi FV-are fruktade att Spinken med sina väloljade skidor skulle hoppa ifrån oss alla och lätt vinna tävlingen. Jag startade före Spinken. Gick väl inte så tokigt fast jag tyckte att glidet kunde ha varit bättre. Bromsade upp nere på sjön och stod där nere för att se Spinkens hopp. Jag såg honom lägga av. Det gick otroligt fort i början i överbacken. Men ju närmare han kom mot stupet desto saktigare gick det och på stupkanten bara välte han ner i gropen mellan hoppet och underbacken. Alla undrade, jag undrade, ja hela publiken undrade, vart tog backhopparen vägen? Och gjorde han illa sig? Nej, dess bättre klarade han sig med några blåningar. Någon hopplängd fick han inte. Han kom ju inte ens fram till underbacken. Vad hade hänt? Jo, Spinken samlade den dagen ihop med hjälp av den där kletiga paraffinoljan det mesta av granbarren i överbacken. Undersidan av skidorna var tätt klädda med granbarr. Lika tätt klädda som taggarna på en igelkott. Spinken stod över. Han hoppade inte i andra omgången. Han avstod. Himlen är oskyldigt blå med Sara Zacharias.
Som ögon när barnen är små. Att regndroppar faller som tårarna gör. Det rår inte stjärnorna för. Älskling, jag vet hur det känns. Jag broar till tryggheten bränns. Fast tiden har jagat oss in i en rå. Är himlen så oskyldigt blå? När vi växte upp jag vet hur det känns. När broar till tryggheten bränns. Fast tiden har jagat oss in i en vrå. Är himlen så oskyldigt blå?
Helge Cedervall, idémannen på Näslunds, var nog indirekt orsaken till nästa episod också. Där Spinken även den här gången hade huvudrollen. Problemet var detsamma. Befarat trögt före, befarat dagsmeja. En av säsongens sista backhoppningar i Köpmanholmen. Tidigt på söndagsmorgon ringde Spinken och sa: "Du Bosse, vi träffs i mellanbacken på Studs. Innan FV-bussen går till Köpmanholmen. Helga har gett mig en idé hur man ska få en jättefin yta under skidorna. Det blir säkert tö och det här blir bättre än paraffin." Jag gjorde som han sa. Vi träffades vid trälådan nära svackan i mellanbacken. "Du, det här blir grejer det", sa Spinken och tog fram en pensel och en burk med svart kinalack. Kinalack var en högblank lackfärg med tinner som förtunningsmedel. Finns inte längre i marknaden, alldeles för miljöfarlig. Men med tinner i färgen torkade den blixtsnabbt. Jag tvekade, men Spinken penslade på. Skidorna vart blanka och svarta på undersidan. Toppen fin yta, men olyckligtvis slog han ut mest hela burken på den nyinköpta bruna mockajackan som han har lagt av på trälådan. Och vilken otur. Vilken olycka. Det var inte någon liten fläck heller. Det blev svart och blankt på mest hela ena ärmen och halva framsidan. Sa Spinken. "Det där går ju inte att göra rent. Jag får måla om jackan till en sån där svart nappajacka." Och det gjorde han. Innan vi satte oss i bussen var jackan torr och såg riktigt snygg ut. Det vart en fin tävling. Backen låg på skuggsidan så något blötföre blev det egentligen inte. Jag kom trea och Spinken sjua om jag minns rätt. Efteråt blev det prisutdelning i Solgården. På vägen dit tittade jag på Spinkens jacka. Kinalacken hade nu torkat till ordentligt så den flagnade. Färgflagorna stod mer eller mindre på högkant, speciellt i armvecken och andra trängda lägen. Den fina bruna mockajackan hade fått ett helt nytt utseende, melerad, kamouflagefärgad i olika nyanser av grått och svart. Eagles kommer nu med No More Cloudy Days. Slutet på min påbörjade backhopparkarriär var inte roligt. I samband med träningen strax före jul i Stora Paradiset, eller Paradiskullen som många då också kallade backen, så föll jag så illa att jag bröt höger vrist. Det blev lasarettsbesök och gipsning naturligtvis. Så här vid 83 års ålder kan jag konstatera att den olyckan nog rår för att jag nu har grav artros med belastningsverk i just den vristen och haltar lite när jag går. Allt nog, jullovet fick jag tillbringa gipsad till en stor del på sängen och gående på kryckor. Jag gick i andra ring på latingymnasiet. Skolavslutningen fick jag skippa. En dag kom pappa in i rummet där jag låg med ett brunt kuvert i handen. Julbetyget. Har du sett det här, sa han. Hör du? Du har 3 BC:n i julbetyget. Endera blir du backhoppare och då tar jag min hand ifrån dig. Eller så tar du sparken när du kan gå riktigt igen och lämnar tillbaka backskidorna till friska viljor. Du ska studera. Hör på här. Det fanns inget val. Det han sa var en order, ett ultimatum. Några veckor senare for jag till Splitkenfabriken i Ås till Axel Danielsson som var materialförvaltare i FE backhoppning. Kommer du redan tillbaka med skidorna? Har du brutit dem? Sa han. Nej, pappa sa att jag måste lämna tillbaka dem. Min backhopparkarriär var definitivt över. Efteråt fick jag höra att FE:s dåvarande ordförande Assa Lindgren hade sagt: synd att Bosse Westberg sluta. Han hade kunnat bli en riktigt bra backhoppare. Don't say it's over, med Randy Crawford. Får jag dra den här historien innan jag slutar? Winston Churchill visiterade en trupp soldater under andra världskriget. För varje soldat stannade han och frågade om deras hemförhållanden med mera. Vad heter ni? Schmidt, sir. Schmidt, hur gammal är ni? 34 år, sir. Vad har ni för yrke? Kontorist, sir. Är ni gift? Ja, sir. Har ni några barn? 9 stycken, sir. Oj, det var många det när ni är så ung. Hur kan det komma sig? Jag älskar min fru, sir. Käre Smith, sa Churchill. Jag älskar min cigarr också. Men jag tar ut den ibland. Hej då!
Thank you. Bedragarna resumé. Erik Morell besöker han som kallas norsken men som heter Gundersen och kan utesluta honom från utredningen om mordet på Nils Bolin. Och Carl Morell som bor hos sin syster Klara får träffa den man som hon sällskapar med och som heter Per. Till bonden Herman Hellberg i Styrnäs kommer en vandrare som säger sig heta Berglund och ber om härberge. Han får bo där om han hjälper till med att få undan några vindfällen i skogen. Bedragarna, avsnitt 7. Hillevi bar en grå kofta över sin svarta klänning när hon cyklade över Hammarsbron och ner mot hamnen i Nyland där hon placerade cykeln och klev på en buss som skulle till Härnösand. Busschauffören stod ute och rökte. Hon kände igen honom och nickade kort. Hon löste biljett till Lunde och knäppte sedan noggrant igen den beige-spräckliga handväskan. Bussen var nästan fylld med folk, men hon hittade ett eget säte långt bak. Hon höll hårt i väskan. Hon tittade ut genom fönstret, men när hon såg älven och timret och sorteringsverket vände hon blicken åt andra hållet och sätet på andra sidan mittgången där ett äldre par redan öppnat en unika box och plockade fram en mjölkflaska och smörgåsar i smörpapper. Hon kröp ihop på sätet och blundade. Och så kom äntligen bussen iväg. Det dånande ljudet från bussen var sövande för henne och hon dåsade till medan minnet av gårdagsnatten trängde på. Männen framför henne hotande och lyssna. Händerna som famlade på hennes kropp och handen halvnakne som tryckt sitt hårda kön mot henne och händerna som sökt hennes öppning. Hon knep ihop benen vid minnet. Hon hade förberett sig, men för honom, för Anders, för prejarkojan. Hon kvälldes när hon mindes den grävande handen. De var 5 stycken i rummet. Vad skulle ha hänt om inte en av dem hade förhindrat det som var på väg att ske? Det var han som rådde för det. Det var han som svikit henne, som bara gett sig av. Det var han som utsatt henne för detta. Hon hade gett honom sin kärlek, men han hade förkastat den och bara försvunnit. Han hade verkligen gjort som han sagt. Han hade gett sig av. Och vart skulle han ta sig? Hem till henne som han var förlovad med. Hon slog upp ögonen medan bussen stod stilla. På högra sidan av vägen reste sig en kyrka. Och när bussen fick fart igen rullade den ner för en backe och svängde vänster och brummade uppåt igen. Hon slöt ögonen på nytt. Vaggades till något som liknade ro och dosade till ännu mer när bussen kom till ett stopp. Är det ledigt här? Hon ryckte till och knep åt om handväskan. Det var en man med yvigt skägg och svart skinnjacka. Hon svarade inte men drog sig lite åt sidan och han sjönk ner bredvid henne. Hon tittade ut genom fönstret. Vart ska stumpan då? Hon vände sitt ansikte mot honom, knäppte upp låset på väskan och stoppade in handen och kände knivskaftet. Mannen log snett och försökte dölja att han saknade 2 framtänder. Då har du inte med att göra, sa hon. Vi kanske kan göra sällskap. Hon kramade knivskaftet och kände sig alldeles lugn. Inget ska hända med mig, tänkte hon. Det är jag som bestämmer. Flytta det, sa hon. Varför då? Jag vill inte ha det här. Jag får väl sitta var jag vill. Det är väl för fan inte din buss. Hon log mot honom, höll knivskaftet hårt i handen. Hjälp! Han antastar mig, skrek hon det högsta hon kunde. Bussen bromsade in. Ansikten vändes mot dem. Den gamle på andra sidan mittgången höll på att tappa sin mjölkflaska och mannen flög upp i mittgången och backade hastigt bakåt. Du är inte klok, väste han. Du är fan i mig inte klok. Han hittade en plats längre bak och hon släppte greppet om kniven och sjönk ihop igen och blundade. Kniven, tänkte hon. Ja, kniven. När bussen stannade nästa gång var de i Kramfors. Mannen med skägget skulle av. Han stannade vid hennes plats. Hon hade redan handen i väskan. Han glodde på henne. Ögonen var som kanonmynningar. Nu brydde han sig inte om att dölja sin trasiga mun. Du är sinnessjuk, vet du det? Du ska fan i mig spärras in. Hon steg av i Lund och såg att hon hade en halvtimme att slå död på innan nästa buss skulle gå. Så hon tog trappan upp till Västlunds konditori och beställde kaffe och en massarin. Allt ska ordna sig, tänkte hon. Bara han får se mig igen kommer allt att bli bra. Det är kanske i Örnsköldsvik vi ska bo. Ja, varför inte? Det borde finnas arbete även där. Och en bostad ska vi nog kunna ordna han och jag. Bara han har insett att det är han och jag. Bara han och jag. Hon minns nätterna i kojan. Väntan på honom. Längtan efter honom. Natt på natt hade hon kommit. Bara han fick se henne igen. Bara hon fick träffa honom. Då skulle allt bli som det varit. Hon reste sig, knäppte igen handväskan och gick mot hållplatsen. Det var ännu några minuter innan bussen skulle komma. Hon tittade upp mot den mäktiga bron som reste sig som regnbågen. Den gula bussen var på ingång och bolmade ut rök. Det var bara hon som steg på och det fanns många platser att välja mellan. Men hon satte sig långt bak och tog av den grå koftan och la den i knät. Det var tur att värmen höll i sig, för det var bara klänningen och koftan hon hade. Det kändes hisnande när bussen strävade upp mot brons krön. Långt där nere syntes vattnet, men hon ville inte se. Hon fäste blicken mot golvet och var tacksam när hon märkte att de lämnat bron. Hon försökte somna på nytt. Hon drog med handen över magen. Om inget annat går, ska hon säga det. Hon ser honom framför sig när hon berättade. Hur förvånad jag... Förundrad han ser ut. Är det sant? Ja, ska hon säga. Jag ska ha ditt barn. Och det är då han ska säga det. Naturligtvis ska han säga det. Jag ska ta hand om dig och barnet. Det är dig jag älskar. Ja, så ska han säga. Och bussen kränger uppåt. Hon är alldeles lugn nu. Alldeles rofylld. Och nu somnar hon. Hon drömmer inte. Hon sover med gapande mun medan bussen brummar genom Skuleskogen. Förbi berget som står lutande över vägen och mot staden där han finns. Han som älskar henne. Klockan var 3 när hon steg av bussen i Örnsköldsvik. Det hade börjat blåsa och hon frös lätt i sin tunna kofta. Nu var hon här i varje fall. Frågan var var han fanns, var Anders fanns och hon som han sagt att han var förlovad med. Det var ingen som hjälpte till med hinken idag. Har han gått redan, sa Herman Hellberg. Saga gick några steg före honom och stannade till. Eller så sover han, sa hon. Han var inte på lon, sa Herman. Han sitter väl i köket, sa Saga. Han gjorde inte det. Han vill väl bli klar idag, sa Herman. Det är väl därför. Han sa igår att det inte var så mycket kvar. Ja, förväl att han får snart, sa Saga. Vad menar du? Ja, jag kan inte med han riktigt. Jag vet inte vad det är, men bra att han får. Jaha. Så Herman och slog sig ner vid bordet på sin vanliga plats medan Saga satt igång med gröten. Radion var på och han lyssnade koncentrerad på väderleksrapporten och sen vecklade han ut tidningen. Det var Nordsverige. Han skummade rubriken och vände tidningen och kontrollerade om den hade samma sak att säga om vädret som radion. Det hade den inte. Men det var på sista sidan han såg den lilla notisen om polisen som efterlyste en man som vandrade runt i landskapet och var beskriven som ljus av medellängd och cirka 30 år. Han läste den flera gånger och sneglade upp på Sagas rygg. Kan det vara han? Varför söker man honom? Han kände hur det började bulta i bröstet och gnuggade sig lite för att dämpa känslan. Ska han oroa Saga? Han läste notisen en gång till. Det finns väl många som slinger längs vägarna, tänkte han. Och det är hit de ska. Varenda en som om en osynlig kraft driver dem upp på gården. Jag ska ju nog börja säga nej eller skaffa hund. Men det kan vara han. Ljus. Cirka 30 år. Det står inget om skägg och ögonfärg, men visst är han ljus. Saga gnuggade porslinet intensivt. Ryggen var något böjd ner mot diskbänken. Har du sett tidningen, sa han till slut och berättade för henne vad han läst. Jag förstod att det var någon med han, sa hon. Han visste inte vad han skulle göra. Det fanns ett telefonnummer till polisen i Örnsköldsvik, men man kunde också vända sig till närmaste polismyndighet. Den fanns i Nyland. Han kunde gå över till Göransson och ringa. Skulle han det? Han fick ingen hjälp av Saga. Nej, han ska vänta tills han kommer hem. Men tänk om han är farlig. Det stod ingenting om det i tidningen, men han kanske är en våldsman. Han gick över till Göranssons till slut och ringde. Polismannen som kom på cykel hette Stål. Hellberg hade dragit fram korgstolen från person och satt som på vakt mitt på gården när han kom. Stål tog av sig skärmmössan och torkade svetten ur pannan. Han var en väldig karl med en mullrande röst. Är han inne? Var det första han sa. I skogen, sa Hellberg. Han sågade lite åt mig. Ska vi hämta honom? Sa Stål. Vi kanske väntar på honom här. Han brukar komma hem vid 4. Stål ryckte på axlarna. Gärna för mig, sa han. Men vi kanske inte ska sitta här ute om det nu är så att han inte har rent mjöl i påsen. Varför söker man honom, Nordaskogs, sa Hellberg. Stål ryckte i ett ögonbryn. Det var grått och med storleken av en yvig mustasch. Jag vet inte om jag ska säga det, sa han. Han bytte ögonbryn att slita i. Men jag gör det ändå. Dropp mot. Oj då, sa Hellberg och kände att det började slå våldsamt i bröstet igen. Han gnuggade bröstet med knuten näve. Saga kom ut på bron. Ska jag koka kaffe? Sa hon. Det skulle sitta bra, mullrade Stål och gick före in i huset och tog Hellbergs plats på gaveln. Hellberg såg villrådig ut men sökte sig till kökssoffan till slut. Lägg på lite mer än du brukar, sa han till Saga. Hon ställde fram kopparna från salen och fyllde ett fat med vetebullsskivor. Stål doppade i kaffet och smaskade i sig. Har han något namn? Sa Stål. Han sa Berglund. Stål smällde tungan mot överläppen och fick fram ett klickande ljud. Ja, sa han. Namn och namn, det kan man byta. Innan det blev lite mer kontroll på det där med namn så var ju de som bytte namn bara de korsade sockengränsen. Vad är ett namn? Ingenting. Berglund eller Lumber kan vara sak samma. Hellberg tycktes inte förstå Ståls utläggning och blinkade förvirrat. En tyst minut följde och man kunde höra köksklockans tickande. Plötsligt lät det som om den drog åt sig andan och sen slog den, högt slog den, det fem slag som sa att den hunnit bli 5. Ser ni då, sa Stål. Han skulle nog göra allt klart idag, sa Hellberg. Han är snart här, men de satt. Saga kokade mer kaffe och det blev både 3 tår och 4 tår. Köksklockan slog ett dånande slag, men när den slog 6 reste sig Stål och sa, han kommer inte. Han kan inte ha gett sig iväg, han har ju kostymen här, han har fått låna blåbyxor och stövlar av mig. För han kom ju och gick i kostymen, men den hänger ju i skåpet där. Saga stod med ryggen mot diskbänken och hade slagit upp kaffe på fatet och sörplade i sig. Men nu ställde hon undan det hon hade för händer och tog ett snabbt steg mot skåpet och drog upp dörren. Hon glodde nerifrån och upp, hon drog undan kläder och till slut vände hon sig om och sa, kostymen är inte här och inte skorna heller eller skjortan. Hellberg blinkade förvirrad. Stål reste sig. Vi går dit han är. Vi skulle ha gjort det på en gång. Han gick ut ur köket. Hellberg slet åt sig kepsen och följde med. Det var upp för en lång sträcka. De gick på en gammal stig omsluten av sly, men när de kom ännu högre upp reste sig höga barrträd. Glest stod de, gallrade, uppställda som en skogens armé. Stål flåsade av ansträngning. Är det långt kvar? Sa han. Hellberg skakade på huvudet och pekade till vänster om stigen. De lämnade den snart och nådde en öppen yta där 3 skotor stod prydligt placerade. På den mittersta låg blåbyxorna och skjortan hopvikta och nedanför stod stövlarna uppställda som om någon snart skulle hoppa i dem och bege sig någon annanstans. På skotan längst till vänster låg sågen och yxan. Jaha. Jaha, sa Stål. Det ser ut som han har dragit sin kos. Hellberg lyfte på byxorna och granskade dem som om det skulle kunna ge något svar. Han vände upp och ner på stövlarna. Han sågade luften med sågen. Han lyfte yxan och granskade skaftet. Det är min, sa han. Det står H på den. Men luffaren är borta, sa Stål. Hellberg tog ett steg bakåt och granskade timmerhögarna. Jävligt bra arbete, sa han. Han gjorde klart i alla fall. Ja, rejält arbete. Det måste man säga. Holger Lestander bar samma kavaj idag och samma blåbyxor och storstövlar. Och håret var lika välkammat som förra gången Erik Morell besökte honom. Men något blött, ett lätt regn föll. Han befann sig utanför lagården nu också, men han hade ingen säck med döda kattungar i nypan. På axeln bar han en säck med kraftfoder. Han böjde sig ner och lät säcken falla in genom den öppna dörren. Sen slog han igen den och blev stående framför den när Erik nådde honom och ställde upp cykeln på stödet. Jag skulle vilja tala med er igen, sa Erik och skakade bort det värsta regnet från regndocken. Kan vi gå in? Varför det? Det regnar, sa Erik. Jag har inget att säga, sa Lestander. Till att börja med, sa Erik, 1000 kronor i hyra för rucklet är 900 för mycket. För det andra så kan Bolin omöjligt ha bott där. Han tyckte inte det var för mycket, sa Lestander. Nu går vi in, sa Erik. Eller har ni något att dölja där inne? Lestander svarade inte. Han strök med handen över håret, skakade bort regnvattnet, drog med 2 fingrar och ordnade till benan och började gå mot huset. Farstebron var inglasad och innehöll 2 korta bänkar belamrade med kläder. På golvet flera par stövlar som Lestander sparkade undan för att ta sig fram. Hallen var lika fylld med kläder och till höger en stängd dörr som Lestander slet upp och pekade in mot ett rymligt kök. En stor katt satt på köksbordet och glodde på dem som kom in. På en stol vid spisen satt en ung kvinna i en tunn sommarklänning. I famnen ett naket barn på kanske 2 år. Erik vände sig mot Lestander. Dotter, sa han. Lestander harklade sig. Hushållerska, sa han. Är det ett barn, sa Erik. Lestander skakade på huvudet. Kvinnan band en tygbit som blöja på barnet och det stultade iväg mot bordet, klättrade upp på en stol och sträckte fram handen mot katten som fräste och hoppade ner. Lestander sparkade iväg katten som smet ut genom köksdörren. Kvinnan såg bräcklig ut, men var vacker på ett slitet sätt, tyckte Erik. Han gick fram till henne och tog hennes hand. Hon tittade misstänksamt på honom och log snabbt. Sirpa, viskade hon. Erik Morell, sa han. Hon nickade en gång till, gick fram till barnet, lyfte upp det, höll det nära sig och rann ut ur köket. Jaha, sa Lestander. Köket såg prydligt ut, dominerat av ett stort uppfällt slagbord. Mitt på en stor korg med tunnbröd. Lestander satte sig. Hon gick ut, annars hade ni kunnat få kaffe, sa han. Det behövs inte, sa Erik. Han drog ut en av pinnstolarna och slog sig ner. 1000 kronor för rucklet, sa han, en bra affär. Lestander ryckte på axlarna. Bolin bodde inte där, sa Erik. Han var där ibland på sommaren. Var bodde han annars? Det vet jag inte. Ni sa att ni aldrig träffades. Jag tror inte det är sant. Jag tror att han bodde här, i det här huset. Det var här han sov, det var här han åt. Och rucklet använde han till vad då? Hade han kvinnor där? Lestander ordnade till benan igen men sa ingenting. Ska jag tala med Sirpa? Lestander knäppte upp och knäppte igen kavajen. Ja, på sommaren sov han där i stugan. På vintern när han kom, då sov han här, sa han till slut. Och ibland åt han här också. Då fick han betala extra, men mest var han ju borta. Och vad han var då, det vet jag inte. Här, var då? På vinden. Jag vill se, sa Erik. Lestander reste sig. Erik följde honom ut i hallen. Lestander öppnade en dörr och de gick upp för en ranglig trappa. Det mesta av vinden var oinrätt, men till höger fanns en dörr. Lestander slog på en strömbrytare som lyste upp vinden. Dörren öppnade mot ett fönsterlöst litet rum med en obäddad säng och ett nattduksbord. Ja, här sov han på vintern, sa Lestander. När han någon gång kom hit. Kalt, en munkcell. Inget personligt kunde Erik se. Han lyfte på kudde, täck och madrass. Ingenting som kunde ge honom någon ledtråd om Nils Bolin. Ingenting i lådan i nattduksbordet. Hur ofta bodde han här? Någon vecka då och då. Han ringde när det var dags. Då var han inneboende. Det kan man väl säga. Men han betalade för maten. Som Sirpa tillagade. Ja, eller... Vadå eller? Jag har ju haft flera hushållstrusker före henne, om man säger så. Men de slutade. Jo, man kan ju undra varför, tänkte Erik. Han gick före Lestander ner för trappan ut på bron. Där det slutat regna. Lestander kom också ut på gården. Vad gjorde han när han var här? Hon bara sover, sa Lestander. Är det något mer ni har att säga? Är det annat ni undanhåller mig? Nej, sa Lestander. Varför sa ni inte det där på en gång, att han bodde här hos er? Jag trodde inte det var viktigt. Ni ljög om hur ofta ni träffade Bolin. Är det annat ni ljuger om? Lestander skakade på huvudet. Om det är så kommer jag att få reda på det, sa Erik. Det är ingenting, sa Lestander. Erik gick närmare honom. Han betvingade en lust att slå för att han ljugit och för kvinnan som funnits i köket, för barnet, för... Och om ni har ljugit om annat så kommer jag att se till att ni åtalas för hindrande av utredning. Är det klart? Lestander la till håret och nickade kort. Erik vände sig om och började gå mot cykeln. Irriterat sparkade han upp fotstödet. Lestander stod bredbent framför den inbyggda bron. Hon som hette Sirpa syntes inte till. Hushållerska, tänkte han. En kvinna som har ett barn utanför äktenskapet att försörja och hamnar hos en gammal gubbe att sköta hans hushåll. Här kommer hon att sluta där. Har han redan kommit smygande in i hennes kammare? Han kände vreden dunka medan han trampade byvägen fram. Där låg Danielssons hus, men dit ska han inte. Hon som heter Margareta och som Hilma Andersson sett i Nils Bolins säng bor där. Men det är bara med henne han ska prata. Och det ska han inte göra i hennes hem. Han tittade på klockan. Han har gått om tid. Klockan 2 ska hon komma till rådhuset. Han hade haft tur när han ringde. Det var hon som svarade. Han utreder ett brott, men det kan vara onödigt att utsätta människor för andra svårigheter. Om nu inte hennes man vet om att hon en gång åtminstone legat i Nils Bolins säng i hans eländiga ruckel. Om det inte är så att han fått veta detta och slagit ihjäl Bolin. Han cyklade förbi affären, ångrade sig, vände och ställde cykeln istället där. En stor reklamskylt till vänster visade en glödande sol på blå botten och namnet Radion och informationen. Vit tvätt vitare, kulört klarare. Det pinglade till när han öppnade dörren och 3 kvinnor vände sina ansikten mot honom. Erik kände bara igen Gerda Hildingsson och nickade kort till henne. Bakom disken stod handlaren i grått förkläde och en timmermanspenna bakom örat. En gammal gumma plockade ner sina varor i en tygväska, blängde skyggt mot Erik och lät dörren plinga till igen. Erik ställde sig i kö. Han skulle inte ha någonting. Han var inte därför han kommit. Lika bra att ta tjuren vid hornen, tänkte han. Jag är polis, sa han. Jag utreder mordet på Nils Bolin. På så vis, sa handlaren. Kvinnorna sa ingenting, men Gerda Hildingsson nickade för att kanske visa att hon visste om det. Den andra kvinnan var manhaftig i stövlar och en stor blom i städrock. Brukade han handla här? Ingen stamkund direkt, sa handlaren och plockade ner varor som tydligtvis Gerda Hildingsson skulle ha. Hon hade lagt en handskriven lapp på disken. Ja, jag tror inte han var här särskilt ofta, det är vad jag tror, sa handlaren. Vad var han då? Ja, han bodde i Stockholm med vad jag har hört. Handlaren tog en annan penna ur bröstfickan och skrev upp det han ställt fram på disken och stoppade sedan i en liten pappkartong. Så där, sa han och skickade fram kartongen till Gerda. Jag har nog sagt vad jag vet, sa hon till Erik innan hon gick. Den manhaftiga köpte socker, sirap och en bit falukorv. Hon hade med egen papperspåse och betalade kontant. Kände ni Nils Bolin, sa Erik till henne. Hon höll påsen i ena handen, med den andra torkade hon en svettig panna. Jag vet vem det är, men något mer vet jag inte, sa hon. Hon började gå mot dörren. Hon var barbent och det klafsade från stövlarna när hon gick. Eller var kanske, sa hon. Han är ju död. Men att något sånt kan hända här i byn, det är ju alldeles fruktligt. Han hyrde av Lestander, sa Erik när kvinnan gått. Det var bara han och handlaren kvar nu. Jo, sa han. Handlar Lestander här? Ja, det är han som betalar, men det är hushållerskan här som gör inköpen. Har han hushållerska? Jo, sa handlaren och log i mögen. Han skriver efter dem, ungefär som han skriver efter i Olena Holms. Han böjde sig över disken. Han annonserar efter dem, gör han. Har han haft många? De stannar några månader och så kommer en ny. Den han har nu, hur länge har hon bott där? Handlaren funderade. Hon kom nu i sommar, sa han. Efter midsommar någon gång, tror jag. Hon har bara varit hit någon gång. Har han haft någon fru? Icke vad jag vet. Ungkar med hushållerska och unga är de. En del av dem också. Men de slutar, varför det? Handlaren svarade inte, men illustrerade genom att stoppa ena pekfingret fram och tillbaka i sin knutna hand. Jo, så är det, sa han. Hur många har han haft? Oj, 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 de går inte att räkna. Det plingade till och dörren slogs upp och en yngre kvinna med ett barn i famnen kom in. Ni ska inte handla något när ni ändå är här, sa handlaren till Erik. Ja, sa Erik. En korvit? Han slängde upp en ring på disken och måttade. Ja, ja, så där, sa Erik. Det var så lite, så det bjuder jag på, sa handlaren. Erik tittade på den unga kvinnan. Barnet sov och hängde med huvudet. Nej, han hade frågat nog för idag, tänkte han. Tack, sa han till handlaren. Han satte sig på cykeln för färden tillbaka mot stan. Han ser framför sig. Han ser den unga kvinnan, Sirpa. Barnet är inte med i bilden, bara hon. Hon kryper också samman som för att skydda sig, men då kommer Lestander in genom dörren. Han ler och drar med handen för att få till benen och han går nära henne och vänder henne häftigt mot sig. Det dunkade Erik Morell och han vinglade till och var nära att cykla i diket. Han stannade och försökte andas lugnare. Han tog fram korvbiten, vecklade upp smörpappret och bet en stor tugga. Lestander och Bolin, tänkte han. Det finns ett annat samband mellan dem. Men något han inte berättade Lestander. Han steg på cykeln igen och åt upp korven medan han cyklade mot rådhuset.